Välkomna till Flight Pingst Mundal. Idag så ska vi röra oss uppåt mot höga höjder. Vi ska liksom nästan, vi ska få lite svindelkänsla. Vårens tema är ju som Anders sa, Herrens bön. Eller Fader vår som den också kallas. Det är Herrens bön och vem vill inte be som han? Det här är sista predikan över Herrens bön. En bön som avslutas på samma sätt som den börjar, nämligen med tillbedjan. Du kanske har lagt märke till att lovprisningen för ditt är riket, din är makten, din är äran i evighet saknas i de flesta bibelöversättningar. Jag själv tror att den lovprisningen tillhörde den ursprungliga bönen. För en jude på Jesu tid avslutade aldrig en bön med ett negativt utlåtande. Därför tror jag att också Herrens bön avslutas med denna positiva lovprisning. Riket är ditt, makten och äran i evighet. Mycket kan ju sägas om Gud. Men det verkar som enligt Jesus att dessa fyra är bland de viktigaste att hålla i minnet för den som ber. Och idag ska vi alltså rikta uppmärksamheten mot evigheten. Evighet. Ja, men du hör ju själv. Blotta tanken liksom. Tanken svindlar. Vi ska alltså föreställa oss en varelse som är totalt annorlunda än vi. Och allt annat som ryms här i världen. Liksom man kan få svindel av höga höjder, så är dagens ämne svindlande för tanken. För vad innebär egentligen Guds evighet? Ja, det betyder att Gud varken har någon början eller något slut. Han har inte heller några gränser. Vad han är han utan gräns. Gud är inte mätbar. Mått innebär ju viss begränsning. Alltså en liter är en liter oavsett om vi fyller på mer eller inte. Det svämmar över. Gud är utan gräns. Något mått kan inte användas om Gud. Allt vad Gud är han utan begränsning. Det gäller också i fråga om tiden. Det märks som allra tydligast när Gud presenterar sig själv vid namn. När Mose frågar vilket namn han skulle presentera Gud med, då svarar Gud: jag är den jag är. Också Jesus använder samma presentation om sig själv. Jag är, säger han. Alltså verbformen syftar på en pågående, en ständigt pågående, oföränderlig existens. Gud är och förblir densamma igår, idag och i all evighet. Gud som lever i ett ständigt nu har inte mognat fram och blivit den han är nu. Och kommer i framtiden inte att vara någon annan heller än den han är idag. Gud som inte blivit skapad berörs inte av tidens växlingar på samma sätt som vi. Men han följer jordens händelseförlopp noga. Vi människor är till skillnad från Gud underkastar tidens växlingar. Ingenting här på jorden består för evigt utan allt nöts ut. Också våra fysiska kroppar. Det var just för att påminna oss om skillnaden mellan Gud och människan som Mose skrev psalm 90. Troligtvis den äldsta av alla psalmer. Läs den när du kommer hem. På sin ålderdom, vem vet, kanske rent av på sin dödsbädd, så reflekterar Mose över Guds evighet. Och människans förgänglighet. Den mödosamma ökenvandringen hade suttit djupa spår i Mose liv. Och där ute i öknen så hade Mose fått se mer än en människa klarar av att se. Jag tror han skulle sympatiserat med den flykting som jag hörde intervjuades på tv för ett antal år sedan. I ett sjaskigt flyktingläge någonstans i Europa så fick han frågan hur hans vandring på flykt hade varit. Och han svarar, jag har sett döden överallt längs min väg. Berättelsen om uttåget ur Egypten är en dramatisk skildring som innehåller allt ifrån storslagna under till mänsklig tragedi. Trots att Gud gång på gång gjorde under så blev folket allt mer otåligt och upproriskt. Och i sin vrede, det läser vi om i Gamla testamentet, så låter Gud folket dö ut i vildmarken. Inte ens Mose får se löfteslandet, bara Josua och Kaleb. Det troliga är att 1,2 miljoner människor dog under den 40-åriga ökenvandringen. Du hör ju själv. Det fanns många gravar ute i öknen. Den 40-åriga långa ökenvandringen, den kostsamma ökenvandringen, resulterade ändå i flera kloka insikter. Den första, kloka människor känner sin skapare. Med fingerfärdiga penseldrag så tecknar Mose bilden av Guds evighet. Och i sin bön så ser han tillbaka och minns hur evighetens Gud varit människornas tillflykt från släkte till släkte. Det är den första versen. Ordet tillflykt, det betyder hem eller boning. På vilket sätt är Gud människans hem? Ja, eftersom vi människor är syndfulla och förgängliga och Gud rättfärdig och evig är människan som säkrast när hon söker sin tillflykt till Gud. Det är detta som gör psalm 90 så gripande. När Mose tittar och liksom analyserar så ser han att bristen, problemet, den ligger inte hos Gud utan i människornas hjärtan. Syndfull som människan är, underkastad förgängligheten, förblir Gud hennes enda säkra tillflykt. Detta är också det kristna evangeliets budskap. Paulus skriver, han, det vill säga Jesus, har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Någon har sagt om den här versen, Guds eviga tillvaro och människans dödlighet vittnar om att tron på Kristus inte är någonting man väljer eller vrakar. För varje människa måste valet bli Kristus eller evig olycka. Kyrkofadern Augustinus han sa, Gud du som skapade oss för din egen skull, våra hjärtan förblir rastlösa tills dess vi finner vila i dig. Odödlighet med andra ord erhålls enbart genom att motta livet från honom som själv lever för alltid och som aldrig ska dö. För det andra, kloka människor inser sin egen förgänglighet och Guds evighet. Mose han skriver, du låter människorna vända åter till stoft. Du säger, vänd åter ni människors barn. Här syftar han på syndafallet och den förbannelse som följde på det. Döden, den fanns inte i Guds ursprungliga skapelse. Det gjorde däremot tiden. Men inte i bemärkelsen att datummärka ett människoliv. Annat är det med Gud. Mose skriver, lyssna. 1000 år är i dina ögon som en dag som förgick igår. De är som en nattväkt. Alltså även om en människa skulle bli 1000 år gammal. Vi läser om Metusela i Gamla testamentet. I don't know how this works, men han blev 986 år. Alltså även om en människa skulle bli 1000 år, skulle han eller hon inte ens komma i närheten utav den gamle av dagar som Daniel skriver om. 1000 år för oss är som en dag för Gud. Ja, inte ens det. 1000 år är som en nattväkt. 3-4 timmar. Jag tror att vi alla minns vad vi gjorde ungefär för 3-4 timmar sedan. Alltså, de allra flesta av oss minns ju vad vi gjorde igår, eller hur? Nej, inte Tom. Det är kanske förnekelse snarare än att du inte minns, Tom. Ja, antagligen minns vi ännu längre tillbaka. Gud minns allt som hänt under 1000 år som om det vore igår. Guds tid är inte vår tid. Guds klocka är inte vår klocka. Gud har obegränsat med tid, men lyssna, det har inte vi. Gud fanns före tiden. Det gjorde inte vi. Alltså frågan hur gammal Gud är en oriktig fråga. Han är helt enkelt inte äldre idag än vad han var för 1 år sedan. Oändlighet plus 1 år, vad blir det? Fortfarande oändlighet. Man kan illustrera Guds tidsuppfattning med hjälp av en bild. Det var länge sedan jag var på Chalmers kortegen, men det kanske... Det var, ja, nu var det ju inte förra året och inte i år heller, men kanske har det varit nyligen, i alla fall mer nyligen än mig. Föreställ dig Chalmers kortegen, en parad. Längst med kortegevägen, om ömsesidor, står ju oftast packat med folk. Och stackars den som är kort till växten. Alltså, synfältet är ju begränsat och man liksom... anstränger sig febrilt för att få se åtminstone en skymt utav ekipagen. Tänk då att den som står bredvid dig skulle säga så här: du, jag har en helikopter parkerad här på taket. Vill du följa med och se på kortegen uppifrån luften från helikoptern? Därifrån så skulle du se hela kortegen. Alla ekipagen samtidigt och inte bara ett i taget. Det är så evighetens Gud ser på tiden. Han uppfattar allt klart och tydligt. Han ser på allt som ett enda stort nu. Likaså dig. Han släpper dig inte med blicken. Ingenting som händer dig, varken stort eller smått, överraskar Gud. Han känner till allt som ägt rum, som pågår nu och som kommer att ske i framtiden, som om allt vore ett enda nu. Osäkerheten inför morgondagen, den kan ju verka skrämmande, men i en föränderlig värld är Guds oföränderlighet vårt enda hopp. Min mormor, hon blev nästan 100 år gammal och hon brukade ofta säga att hon var så förundrad över att hon liksom hade fått se så mycket. All utveckling i världen. Och jag tänker liksom, tänk vad mycket som har hänt på 100 år. Ni som tittade på 400-årsjubileet, Göteborgs 400-årsjubileum häromdagen och såg bilden när Gustav den V var på besök, om en 2 år för sent. 1923, men ni fattar ju, det har ju hänt en hel del. Till och med vi tittar på svartvita bilder då och tittar på färg nu. Vi fattar, det har hänt en hel del. Tänk då, hur mycket har inte hänt på 1000 år? Det är så pass lång tid att det användes som argument mot de kristna att Jesus inte skulle komma tillbaka. Man sa, hur går det med luftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Underförstått, förstår ni inte varför Gud dröjer? Han är gammal, ja, näst intill död. Och uppenbarligen bet deras retorik, för att Petrus, aposteln, känner sig tvungen att uppmuntra de kristna med psalm 90. Så Petrus skriver: en sak får ni inte glömma, mina älskade. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är så ni människor ser på tiden. Gud uppfattar tiden på ett helt annat sätt. Du kanske sitter här eller hemma och tänker att ja, efter att Jesus uppstod så har ju inte mycket hänt. Men vet du vad? För Gud var det som om han uppväckte Jesus i förrgår. Och om Jesus lovade för 2000 år sedan att han skulle komma tillbaka, så är det som om han sa det i förrgår. Om Gud lovade någonting så nyss, då kan du vara säker på att han inte har glömt det. Frågan är ju inte om Gud har glömt det, utan om du och jag har förstått vad det innebär. Att leva i Jesu, alltså i ljuset av Jesu återkomst, det är inte verklighetsflykt. Det är snarare klokt. Ur Guds perspektiv är ett mänskligt liv ytterst kort. Väl införstådd över livets flyktighet så skriver Mose: du sköljer den bort, de är som en sömn. Om morgonen liknar de gräset som frodas. Om morgonen gror det och blomstrar, om aftonen vissnar det och blir torrt. Alltså, trots att man i sin ungdom kan uppleva det som att man har hela livet framför sig, så försvinner åren lika fort som en nattsömn, menar Mose. Och de frodiga åren bleknar sakta bort. Det kanske inte är så roligt att tänka på så här års, i studenttider eller examenstider. Men Bibeln talar ofta om hur flyktigt och osäkert livet på jorden är. Inte för att skrämma oss, utan för att vi faktiskt ska ta vara på våra dagar. Och tänka på att det kommer en evighet med allt vad det innebär. Vi kan göra upp planer för morgondagen, det gör vi ju. Men det betyder ju inte att vi med säkerhet vet hur dagen kommer att se ut. Därför skriver Mose: lär oss inse att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan. Därför handskas kloka människor med sina resterande livsdagar på ett klokt sätt. Allt för många människor tar ju livet för givet och tror att de är odödliga. Man får ju hoppas att pandemin, som ännu inte är över, har fått fler att tänka till. Kloka människor tar inte lätt på synd. Anna Maria var inne på detta förra veckan och jag ska inte gå in mer på det, mer än att säga att till skillnad från oss så tar inte Gud lätt på synd. Något som Mose och folket fick erfara. Vilka var han vred på i 40 år? Var det inte de som syndade och blev liggande döda i öknen? Jag vet inte hur det är med dig. Du som är här eller du som är hemma. Går du omkring med oförlåten synd? Till dig som ber om syndernas förlåtelse så vill jag säga: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss ifrån all orättfärdighet. Mätt på olycka och elände så inser Mose mot slutet av sitt liv vad som ger livet mening. Lyssna. Mätta oss med din nåd när morgonen gryr, så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar. Idag kan den sköna mättnadskänslan bli din. Kloka människor lever för det som består och inte för det som förgår. Har du tänkt på vad mycket tid vi lägger ner på sånt som en dag ska förgå? Naturligtvis så finns det ju sånt vi behöver för att överleva. Ja, och jag tror att Gud önskar oss njutning. Ja, men vi får inte glömma att världen och dess begär förgår. Men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Varför jaga efter det som är förgängligt när allt som hör Gud till består i evighet. Du fattar, du som investerar ditt tid och ditt liv i församlingen, det är evighetsvärde i det. Tänk om allt fler också insåg vilken storslagen bok Bibeln är. Har du förstått? För att den här boken ska vara en levande bok, så måste han som har författat den här boken fortfarande existera. Eller hur? Hur kan vi lita på någon av Guds egenskaper om han inte längre existerar? Vi säger ofta Gud är kärlek. Men om Gud inte existerar, hur vet vi då att kärleken fortfarande existerar? Eller vi säger att Gud är god, men om Gud inte längre existerar, hur kan vi ens slänga oss med sådana ord? Hur kan vi se fram emot uppståndelsens morgon? Om han, Gud själv, han som säger om sig själv, jag är uppståndelsen och livet. Hur kan vi säga så om han inte längre lever eller för evigt? Hur kan vi ens lita på ett enda av Guds luften om han inte är evig? Det är ju för att lufterna bottnar i Guds evighet och förblir i hans färska minne som vi överhuvudtaget kan lita på dem. Du fattar. Den Gud som aldrig föddes och som inte kan dö kommer att se till att allt han har sagt och lovat kommer att ske förr eller senare. Lever du i det hoppet? Jag vill avsluta min predikan med en berättelse. Den handlar om en ung man som flögs in i Alaskas vildmark för att fotografera den mäktiga tundran. Och med sig hade han en kamerautrustning, 500 fotorullar, skjutvapen och vad han trodde tillräckligt med proviant. Med tiden så växlar hans dagboksanteckningar mot att gå från förundran till att bli allt mera mardrömslik. Och han skriver så här i augusti. Jag tror jag borde använt mer tid åt att planera min avresa. Detta inser jag först nu. Och han väntade och väntade, men ingen kom till hans undsättning. Och några månader senare så dog han på en enslig plats. Och utredningen visar att även om han noggrant hade märkt ut farorna på kartan, så hade han inte planerat för hur han skulle ta sig därifrån. Och man kan ju tycka slarvigt. Och ändå, om vi tänker efter, hur många människor lever inte sina liv utan en tanke på att om en dag ska möta evigheten? Alltså det är ju knappast någon nyhet att vi en dag ska dö. Jag vet inte, under de här månaderna, det här året, så har väl döden nästan blivit mer påtaglig än någon gång förut. Alltså den enda stabila, säkra, trygga tillvaron för våra flyktiga liv är att söka sin tillflykt till Gud. Att säga ja till Jesus och leva i ljuset av hans evighet. Lever du så? Alltså vi läser på ett flertal tillfällen i Uppenbarelseboken hur de äldste runt Guds tron faller ner på sina knän, tar av sig sina kronor när de hör Guds evighet nämnas. Måtte vi göra detsamma. Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig för din bön, Herrens bön. Vi vill be som Herren. Fader vår, Gud, du är allas vår far. Men detta gäller ju bara Gud om du fortfarande existerar och lever. Herre, om inte, då är ju allt det vi ägnar oss åt här och hemma. Alltså denna gudstjänst, det blir ju bara ett skådespeleri, ett hyckleri. Men Herre, nu tror vi inte så. Vi tror att bibelordet gäller därför att du som författat det fortfarande lever. Och vi tackar dig, Herre. Tack för att du ser oss alla här och hemma, och du ser oss fortsättningsvis, Herre, när vi går in i denna underbara sommar. Välsigna oss alla, Herre. Låt oss ta vara på alla våra livsdagar. Njuta av livet, Herre. Gå all in i livet, Herre, som jag tror att du också gjorde, Herre. Vi tackar dig för det. Så välsigna oss i Jesu underbara namn. Amen. Ja, det här var den sista predikan på temat Herrens bön. Och med det så har vi ju på ett sätt gläntat in, gläntat på dörren till sommarens predikotema som är himmelen. För jag tänker att efter ett år av tung nyhetsrapportering så behöver vår stad få höra riktigt glada nyheter. Så under 4 förinspelade gudstjänster så ska vi försöka säga något om detta vidsträckta ämne. Och jag vet inte om någon av er tänker lycka till. Men vi ska göra vad vi kan. Så välkomna och koppla upp er under sommaren. Och till samlingar så kommer det vara utomhus också. Men informationen om det kommer i bladet och annat. Så yes, tack. Mm.